Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Avsnitt 27. Rulla vinjetten. Välkomna till Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggemannen Ekberg. Nu kan det vara så att det är första gången ni lyssnar. Det kan vara så att ni har väntat jättemycket. Det kan vara så, för jag har jag har haft ett juluppehåll och jag har verkligen tvekat på om jag skulle fortsätta med det här. Det är helt sant, men det finns en del underbara människor där ute som verkligen har pushat på, och jag har lyckats få till en hel hög med bra intervjuer som är på ingående, så jag känner att det här kommer att bli av. Och jag håller ju på, det tröttar jag också. Jag håller ju på med träningsprogram fram till det här som heter Göteborgsvarvet i maj. Igår var det 123 dagar kvar. 1, 2, 3 skrev de så vänligt ut. Men jag håller på med det, så jag är uppe tidigt, springer och grejer och ska få ihop det här med familj och hela kittet. Men jag tror jag har hittat det. Jag tror jag har hittat en lösning på det, och det känns superbra. Så att jag kommer fortsätta med det här. Det kommer bli så här. Nu kör vi på ett gäng igen i alla fall. Och det känns underbart. Min vikt, om vi pratar om det där igen, Göteborgsvarvet. Min vikt, måtten ändras. Kroppen ändras. Jag mår bättre, jag är piggare. Jag springer bättre, snabbare. Känns mycket bättre i kroppen. Men går man ut i minus 14 klockan 5 på morgonen och springer in i kolsvart skog med en pannlampa 8 kilometer. Det var som min före detta chef på jobbet sa. Man måste vara lite dum i huvudet för att göra det. Och det håller jag väl med om. Jag får räknas till den kategorin. Men jag hoppas det blir något bra av det. Som sagt, jag hade tvivel, men folk har swishat pengar till mig. Folk är på Patreon och ger pengar, och jag söker ju en sponsor såklart. Men det krävs att den här sprids. Gör det nu. Jag tar det här efter igen. Nu tycker jag vi ska ta det ni alla har väntat på. Ni vill inte lyssna på mig. Ni vill höra mina gäster. Eller hur? Ja, nicka. Ja, jag säger att du nickar där. Bra. Bra. Så. Första avsnittet 2016. Det är en gäst. Jag fick åka hem och sätta mig i vardagsrummet och prata med henne. Hon bor numera i Malmö. Det kommer ni höra om i början av avsnittet. Hon har tagit bronsmedaljer ett par gånger och silvermedaljer vid VM i amatörboxning. Hon är numera proffsboxare till yrket. Hon skulle ha gått en titelmatch här i september, men hon var tyvärr sjuk, så att det kommer en ny match snart. Det pratar vi också om i podden. Så jag tänker inte hålla er med på sträckbänken. Hon är fantastiskt trevlig att lyssna på, och vi hade många skratt. Jag vet, man ska inte skratta, men så är det. Jag är som jag är, och hon är verkligen också som hon är, och väldigt trevlig. Så från ett vardagsrum i början av januari, jag ger er Klara Svensson.
Hej.
Hej.
Hej. sitter idag med Clara Svensson.
Yes.
Hemma i vardagsrummet.
Ja,
ja. Ja. Strålande i Malmö.
Ja. Återkommen till Malmö efter att ha bott lite i Köpenhamn.
Har bott i Köpenhamn för vi ska ju prata träning idag och lite allt möjligt runt runt träningen, och du är proffsboxare.
Precis.
Du kallar dig det, proffsboxare.
Ja, det är ju det jag gör på lilla
dem. Nej, precis. Nej, men det är liksom
det. Slagskämpe kanske vissa säger, eller nej, tycker det låter lite snällare att säga att man är proffsboxare.
Mm, men det är inte tillåtet i Sverige.
Jo.
Nu är det det. Vissa, är det någon viktklassgrej som...
Nej, det är mer att de är ju proffsboxningskommissionen nu i Sverige. De är ju lite känsliga just för rondantalet. Så att de kan ju vara lite motvilliga då till att vi ska få den internationella längden på 12 ronder för killar och 10 ronder för tjejer. Men för första gången nu, sen 68 tror jag det var, så fick Erik Skoglund, han fick gå 12 ronder nu den 19 september. Så det var jättestort. Så det känns ju som det går i rätt riktning. Jag har fortfarande inte... Jag skulle ju ha boxat samma gala där den 19 september, men blev sjuk tyvärr. Så att nu hoppas jag på att få möjlighet att boxa på svensk mark.
Ja, är det därför du har varit i Köpenhamn?
Ja, precis. Jag var först 2 år i Tyskland, i Hamburg. Och sen så fick jag då kontakt med Saarland, och då hade de huvudkvarteren i Köpenhamn. Så det är där jag har boxat de senaste matcherna.
Mm. I Tyskland, alltså du...
Nej, i Danmark nu senast.
Ja, nu senast, ja, men precis. Du började i Tyskland, eller?
Ja, som proffs gjorde det i Hamburg.
Det känns så jävla hårt, lite så rough. Nej, ja, Tyskland i Hamburg och proffsboxa. Alltså, det...
Ja, så jag tror få hade nog, inte ens mina föräldrar förstod nog riktigt hur... Alltså det var den bästa tiden som proffs nästan hittills. Eller det var ju nytt och man var jättehungrig, men... och allt var nytt, men jag var ju liksom ensam svensk och ensam tjej bland typ 15 halvkriminella gang som
ja, men det känns lite som sjöbysig kvarter,
ja, verkligen enkelt levande men hård träning och väldigt mycket kul och skratt och liksom, ja, verkligen en mix av kultur och på ett väldigt roligt sätt. Och nej, det var verkligen annorlunda, men jag trivdes verkligen som fisken i vattnet. Det är nog många som förundras över det, men det passar mig.
Du säger att du var ensam
tjej.
Ja, men då sparade du alltså.
Ja, det var ju lite problematiskt just eftersom det fanns många 91 kilos killar, och liksom generellt så vägde ju killarna kanske den lättaste vägde kanske 69 kilo och var bara muskler liksom. Jag går ju i en viktklass där man max får väga 63,5 kilo. Så just sparringen där när man ska träna mot varandra i matchsyfte då, det kunde ju vara lite halvjobbigt, så då fick vi rekrytera lite, hitta amatörkillar som vägde kanske 60-64, så fick man ta hit dem. Och ja, ibland fick man överleva med några killar där liksom. men jag har ju insett, just eftersom det var så svårt för mig att ha kvinnlig sparring där så att säga, om man mest hade killar, så har jag lärt mig vad jag föredrar. Det är väl egentligen en blandning av de två. För att bara sparra med duktiga killar, det är väldigt tufft och det är bra. Ja. Men samtidigt så blir det inte riktigt avslappnat, för du måste skydda dig så mycket och vara på din vakt som tjej, eftersom de är så mycket snabbare och starkare. Så du får liksom inte ut den avslappningen där du kan liksom känna att du får din boxningsstil, utan du överlever med att träna reflexer liksom. Så att när man sen då får den träningen och sen kan köra med en tjej, då blir det en väldigt bra effekt. Eller liksom.
Tror du att du blir bättre av att spara med killarna?
Nej, men eller? Som sagt, både
och. Ja, du måste ha båda delarna.
Nej, det känner jag inte nu. De senaste åren så har jag ju haft framförallt bra tjejer som har sparrat med. Och det har funkat jättebra. Men jag skulle väl säga att träna tillsammans med killar, jag gillar verkligen liksom fysiskt. Även om det kunde också vara jobbigt såklart. Men jag vill ju verkligen inte få någon slags dispens för att jag var tjej. Utan jag körde ju på som dem. Och jag kommer ihåg att det var väldigt jobbigt. Jag hade väldigt dålig lokalsinne. Vi sprang ju mycket, du vet, milen hit och dit i Hamburgs skogar liksom. Och då... Alltså det gällde ju liksom att inte tappa den som kunde rundan, för då var man körd liksom. Så där var det, där kunde man vara lite bitter.
Ja, men om vi backar tillbaka där, du har ju hållit på med boxning, du har alltid tränat eller?
Alltid liksom varit när jag var yngre var jag väl så kallad pojkflicka liksom, och tyckte om bollsport framförallt, alltså fotboll. Spelade fotboll varenda rast, ensam tjej bland killarna där, och alltså var manisk liksom. Och alltid liksom gillat och är väldigt orädd och gillat liksom utmaningar och sådär. Och sen kände jag ingen som boxades verkligen. Inte hör, liksom, träffat någon som gjorde det. Alltid kommer jag ihåg liksom, att jag har haft det så i bakhuvudet och tyckte att det lät skrämmande men lite inbjudande.
Det är lite häftigt.
Ja, och sen så var det ren slump då, för jag spelade i sån här flickfotbollslag i Höllvikens GIF. Och så fick jag höra att det fanns en klubb nere i en källare, en fritidsgård, precis kvarterat bort, som jag inte hade någon aning om. Så då tyckte jag, men då ska jag ner och prova på det där. Så hade de sådana här fitness-motionsbuxning, och det var ju en lite mjukare start på det hela. Så det var inte så att jag gick ner och fick näsblod första dagen.
Hur gammal var du då?
Då var jag 14 och ett halv, 14 någonting, ja, nästan 15 var jag väl.
Mm.
Och det var ju liksom sån stor känsla, jag kommer ihåg, bara liksom, just när man aldrig varit i kontakt med den sporten, tror jag, så blir det väldigt speciellt när man sätter på sig boxningshandskar och ska slå.
Jag får göra det här med den. Det är den känslan.
Ja, jag tror de flesta som gör det för första gången reagerar nog på att det är antingen skrämmande eller inbjudande. Och för mig var det bara liksom, gud vad kul. Så att det började på det sättet att jag tyckte det var kul att träna, och man slog, man fick lära sig grunderna. Och då spelade jag ju fotboll samtidigt, så blev det att jag började köra motionsboxning vid sidan om. Nej, så att det var så det började, och sen efterhand så insåg jag att jag tyckte det var mer kul med boxning. Och då tog det över, så då började jag liksom tävla när jag var 15, och sen efter det har det bara liksom...
Men det var från den klubben då?
Mm, Höllvikens boxningsklubb började jag i.
Mm.
Yes.
Det var trevligt. Men då var du också ensam tjej, eller?
Nej, alltså de hade haft några tjejer tidigare, och jag vet inte om vi var ändå kanske 2-3 stycken ibland. Sen ibland var man kanske ensam, men det var lite period, så jag var inte helt... Där var det ändå tjejer som hade varit och tränat, och många duktiga tjejer som också tävlade. Så att självklart så var jag ju ofta ensam på träningen med killarna, så det var man ju van vid.
Hur såg träningen ut? Alltså...
Det var ju en amatörboxningsklubb, och den har väl funnits, nu ska vi säga, sedan, detta borde jag ju veta, men jag tror den bildades, jag tror den har funnits i 30 år. Och Christer Ekberg då, som har varit min tränare från första början, han var ju grundaren av den klubben och lite pionjär nere på Näset genom att bilda den här boxningsklubben. Jag tror det var en tyngdlyftarklubb från början som sen då med hans boxningskunskap blev Höllvikens BK, och han hade ju en lång erfarenhet och haft väldigt duktiga tränare själv, alltså legender inom svensk amatörboxning och stora namn sådär. Så han startade den, och det gick ju verkligen bra. De har ju haft många bra namn. Jag tror väl det som var fördelen när jag började, att det fanns en väldigt bra etablerad klubb och en bra tränare med liksom bra öga. För att jag tror, hade jag tyckt det var jättekul, men att man inte kanske hade haft den strukturen eller den disciplinen som fanns på klubben, så
hade det varit svårare. Hade fattat vad det är som...
Precis, så jag är väldigt glad över att man hamnade där man hamnade. Så träningen, ja, mycket hopprep, mycket löpning, sit-ups, armhävningar, fys på slå sig trött på säck, och mycket teknikträning.
Det var mycket teknikträning liksom, ja, redan då. Alltså
det är ju väldigt viktigt. Många tänker ju alltid när man hör boxning att de tänker, åh,
uteslås liksom.
Men där är jag också glad att jag hamnade där jag hamnade, för att grunden i den tekniken jag fick lära mig, det var verkligen försvar var nummer ett. Att man lär sig gardera sig själv och stå rätt med fötterna. Och det gav mig sån trygghet, så att det har följt med mig, tror jag, liksom, också varit anledning till att jag kunde ta mig fram så snabbt liksom, på rankingen. Liksom, just eftersom jag var liksom orädd, jag kände mig trygg. För att även om jag var ny, kanske inte lika rutinerad som de motståndarna jag mötte, så kände jag mig aldrig otrygg.
De kommer inte åt dig. Liksom,
nej, precis. Nej, men... man vet, även om man kan förlora så, där, så visste man att jag är väl skyddad. Så jag tror den mentala och den tekniska aspekten av det här är lite viktig, speciellt inom kampsport. För att du kan ju inte bara gå in och satsa på ett KO-slag. Du måste först liksom, som Christer alltid har sagt, bygga ett hus från grunden. Och då måste man vara tålmodig och liksom ta det rätt bit från början. För att har du bara ett hårt slag du lever på så kommer liksom här sen...
Alla är inte tänsen.
Ja. Nej, precis. Så, nej, men det var ju... Boxningsträning är ju väldigt, vad ska man säga, helhets... Du jobbar ju med så mycket olika saker samtidigt. Det, jag tror det är många som inte har provat på boxning. Jag har haft en del journalister som kommer dit och ska slåss för kameran och de håller på att spy, för att det är ju en sån vidrig konditionssport. Jag är ju själv ifrågasatt mitt val eftersom det krävs så mycket träning. Ibland kan vi känna fan att jag inte tog schack eller något trevligt statiskt liksom. Men det är väldigt, du ska vara aggressiv och offensiv, du ska försvara dig, du ska röra dig, så blir det liksom tredimensionellt, vilket gör att det krävs ju extremt mycket kondition.
Ja, men du är inte bara, alltså du måste ju kräva en närvaro också, du måste ju
trötta mentalt. Den mentala biten är ju nästan det som är det största, och det som jag tror lockar de flesta som håller på med kampsport generellt, det är ju den här utmaningen och verkligen kunna hålla ihop fokus och så. Det är nog för alla elitidrottare, men jag tror det blir kanske påtagligt just när det är en mot en och en ska vinna och en ska förlora. Så man lär ju sig väldigt mycket om sig själv. Jag tror det var det som jag alltid har gillat med denna sporten, just att från att ha spelat i ett lag där, fotboll, och kunnat inte gömma sig, men du är inte lika,
ja, men jag skulle fråga det,
liksom, blottad på planen.
Du kan luta dig mer mot andra,
ja, precis, och du har
misstag
inte
och fördelar. Liksom.
Nej, och där kunde man ju vara självkritisk, men jag kände att när man var självkritisk i boxningen gentemot sig själv, så var det mer från dag till dag du kunde känna när det blev bättre. Du kunde liksom, jag klappade på själv på axeln om det gick bra, det var tydliga, liksom känna att gör jag så här så går det bra. Men har du ett helt lag att förlita dig på, så är det ju inte samma liksom reward liksom, eller så.
Nej, man tar, ja, precis. Man tar ju, som sagt, man tar ju både nackdelar och fördelar. Alltså man kan komma undan med mycket och man kan liksom, man får inte direkt belöningen av.
Nej, och jag tror väl, jag är väldigt otålig generellt som person, så att just det här, den här snabba effekten av liksom intensiteten av sporten, det är ju det som jag gillar, att just att det går inte att bli uttråkad, du måste vara 100% där. Och sen så tror jag också att i fotboll hade jag väldigt bra spelförmåga, kunde liksom slå rätt pass, men jag var aldrig särskilt snabb, och det störde mig liksom att jag hade varit boll på 60 meter och sånt, jag var med en sån långdistans. Så när jag kom till boxning så blev jag förvånad just att jag hade väldigt snabba reaktioner, så att där var jag snabb och kunde utmärka mig på det. Så det gäller att hitta liksom där man kommer till sin rätt.
Var du en sån här aggressiv fotbollsspelare också som,
nej,
skrek, som skrek på de andra? Liksom,
nej,
att, kom igen,
jag var mer
sån här Zlatan, Ronaldo.
Nej, jag var nog mer en sån hörnfrisparksläggare med bra spelförmåga liksom, och som var rätt hal på plan. Jag skulle nog inte vilja tackla sig undan.
Ja, men... Hur mycket tränar man då? 14, 15 år där?
Det jag tyckte var bra med den klubben, nu man tänker på när man hör om så kallade tennisföräldrar som är pushiga på sina barn. Liksom, jag är verkligen glad att jag inte har blivit pushad hemifrån för det första. De stöttar och alltid liksom, ja, jag gör det vad du vill, det är bra. Men vi tränar ju... Vad tränar vi? 4, max 5 gånger i veckan då? Nej, det blir kanske 5 dagar i veckan.
Ja. Hur är det som fjol?
Alltså, jag har ju varit så van att alltid träna från att man var 7-8 år. Så man spelar fotboll kanske 3 gånger i veckan.
Mm.
Och sen haft något annat som man har gjort. Så att för mig var det väl mer vanligt att man gjorde någonting efter skolan och hade något där man drog iväg på. Så det funderar jag inte mycket på. Såklart var jag ju trött. Det kommer jag ihåg, att man kunde vara riktigt så här skola och läxor och sen tävla. Och det hör ju till liksom. Men jag tyckte samtidigt, tror jag inte jag hade den pressen som jag tror många ungdomar som har talang idag och som börjar tävla, att där finns det en annan liksom press som man kanske sett för tidigt på ungdomar. Kan jag känna, min tränare, han har ju alltid förstått att jag är den typen jag är, att jag ska, när jag är på träning så tränar jag 100%, men sen glömmer jag vart jag var, alltså sen slappnar jag av och släpper det. Jag skulle väl inte springa milen i onödan för att jag tycker det är kul, verkligen inte, utan han har aldrig pushat, utan han har hållit det på rätt och förstått att jag är denna typen. Sen finns det ju vissa folk som aldrig får nog av att träna, så det gäller ju också liksom hitta, att behandla en som en individ. Jag tror jag kan uppleva att många ungdomar kanske får för hög press just från sin idrott, att det tröttar ut dem i den åldern, för när man är liksom 15-16, alltså
man blir lite trött på grejer.
Ja, men precis, det ska vara på
när det blir
bra nivå. Ja, precis. Mm. Och det är liksom nu i efterhand kan man ju vara tacksam för att det var lagom, att man ändå fick liksom vara normal.
Ja. Men du tävlar redan då alltså?
Ja, jag började tävla då.
Fanns de, tävlar du mot tjejer då? Alltså det, ja, du, jag tycker det här är liksom lite så här intressant. Jag tycker det är...
Jo, men absolut. Då tävlar man liksom mot tjejer. Så att jag kommer ihåg, första matchen gick jag. Då kallar man, när man är ny, som jag var då 14-15, jag skulle fylla 15. Då var det, fanns det diplomboxning. Och det var då liksom... nystarten när man börjar tävla i boxning, och det är rätt bra, för då börjar man inte med att knocka varandra, utan det handlar mer om att göra allting du gör i en boxningsring, men du ska liksom inte slå ner den andra, så det ligger på en lite mjukare nivå, och det, jag hann väl gå kanske 9 sådana.
Var gick det här nere? Alltså...
I Skåne, ja. Så att min första match var i Trelleborg, om jag minns det rätt. Mot en tjej som hette Priscilla. Väldigt speciellt namn. Och hon var ganska etablerad. Hon hade flera syskon som var väldigt duktiga. Och jag var liksom helt ny där. Och jag kommer ihåg, varje gång jag gick in i lokalen så blev jag kissnödig. Jag tror jag kissade 11 gånger innan jag klev upp i ringen. Hon var ju som sagt rutinerad och visste vad hon gjorde, och jag förlorade matchen. Men jag kommer ihåg att jag fick mycket beröm, just att jag kunde hålla fokus och jag lyssnade på sekunden i ringhörnan, och jag kände väl ändå att ja, men det här kan nog ändå. Så det var faktiskt en förlust, min första upplevelse, men det är nog rätt vanligt, tror jag ändå. Alltså speciellt när du är ny på något, jag tror inte man ska fokusera så mycket på det, utan sen vände det och sen började jag vinna, och sen gick det väldigt snabbt och väldigt bra. Jag tror jag kom in i svensk damboxning när det hade varit etablerat i en generation före mig, så det var ju också väldigt bortskämt med att det redan fanns tjejer i alla viktklasser, det fanns liksom en bra grund att stå på. Så när jag kom in då som 15-16-åring, då fanns det motstånd, och det var liksom inget nytt, helt nytt.
Nej, detta då, det måste vara runt 2000. Då,
ja, precis. 2003-2004 där, som jag började. Så att det gick snabbt, och sen tror jag fördelaktigt också att ha Danmark så nära när man bor i Skåne och kunna liksom åka över. De hade många boxare. Så att så var jag med på mitt första SM 04, och då var jag ju bara 16. Men på den tiden så fanns det nog inte junior liksom, så då gick man upp direkt i seniorklassen. Då tog jag ett silver i alla fall. Och sen året därpå så vann jag mitt första SM-guld 05. Så då hamnade jag och var med i landslaget och var med där sen i många år.
OS, har du varit med?
Nej, jag har varit med på VM och EM, alla de här, men OS kom ju in 2012 för första gången för damboxning.
Ja, damerna har inte varit med.
Nej, så... och då hade jag redan blivit proffs 2011, och sen jag visste att det var på G då med damboxning i OS, så klart hade det varit det allra största, men det var bara 3 viktklasser som kom med, och då orkar inte jag banta bort 5-4 kilo.
Men du skulle fått gå från att vara proffsboxare till att gå tillbaka till...
Nej, så är det. Du kan ju aldrig gå tillbaka till annat.
Nej, du kan inte det. Nej.
Så därför tog jag liksom ett medvetet val, att jag kände att nej, proffsboxning lockar mig mer just på grund av rondantalet. Att du har 10 ronder i amatör, så har du bara 4 som max. Så det blir lite, det är ju samma sport, men det är ju liksom utformat på olika... sätt i poängsystem, och du har inget huvudskydd och tunnare handskar, så att jag tror jag var väl lite mätt. Jag gick ju 105 amatörmatcher och var med på 3 världsmästerskap liksom, så att jag tror att jag kände mig lite mätt på det här. Man har mätt kineser och ryssar, och det är väldigt marginellt.
Det är samma,
och
samma...
Inte alltid samma, men det var ju många etablerade namn, och jag var
men
ju
så här nu, som liksom i tennisen, att de går, men här var det vi igen liksom.
Det, ja, men det är så, 12 match för fiska. Det var väl lite större spridning på min viktklass, men såklart så jag tänker på dem ibland, alltså, för jag kan sakna just det här att tävla och möta kazaker och ryssar och allt vad det är. Och det var en kul stämning liksom, just när man reste runt i, med svenska landslaget. Liksom, vi var ju i Kina, Indien, och Ryssland, liksom, Kanada. Så man har varit på många olika ställen, och det är kul. Och liksom...
Vilket har varit bäst då? Kan man komma med en sån?
För mig var nog Indien starkast. Sen var det ju där jag fick mitt så kallade genombrott. Jag tog VM-silver där. Men Indien för mig, jag har inte varit där sen, det var 2006. Men jag har inte varit där efter det. Och jag tyckte det var, alltså det, sån otrolig, liksom allt är annorlunda. Det var som att åka till en annan planet. Så Indien för mig har nog varit starkast.
Men då var ni där med landslaget och då måste ni vara där ett tag och träna. Och...
Ja, det gäller ju liksom det här att acklimatisera sig beroende på hur långt. Man behöver kanske inte lika mycket när man kör över bron till Danmark. men just Indien och sådär, där var vi nog en 18-19 dagar kan jag tänka mig.
Det... Så tävlas det under en veckas tid eller något sånt
där? Ja, cirka. Så fyra matcher har det varit för mig när jag har tagit medalj. Sen kan det ju vara lite olika beroende på hur många som finns i viktklassen. Ibland kan det bli, du vet, lottningar hit och dit. Men det är ju någonting som jag inte har i dagsläget som proffsboxare. För nu har vi bara en match. Det är ju ingen turnering på det sättet.
Nej, det blir ju...
Så det är också lite annorlunda.
Det blir ju en gala, en match och en...
Så det skiljer sig. Men jag är, som sagt, jag har varit otroligt givande att liksom få resa runt så och komma till platser du aldrig skulle ha åkt annars, liksom Ukraina, och dessa hade jag ju inte bokat charter till annars kanske, men det var ju fint liksom.
ja, men det finns ju platser som man inte åker till som är fina. Att gå över från det här då, med huvudskydd och andra handskar och hela, alltså var det...
Det var faktiskt...
Eller väl förberedd kanske, men...
Ja, nej, men det var ju en befrielse, tyckte nog jag, från att ha just de här huvudskydden. Det kan ju skydda bra mot skallningar så man inte spräcker ögonbryn och sånt, men sen tror jag rent slagmässigt, det är inte jättestor skillnad om du tänker att du blir slagen med en stekpanna, om du har litet huvudskydd eller inte. Alltså jag tror själva effekten av slaget är relativt densamma, men befrias att slippa
man känner sig lite fri.
Ja, man precis, den kunde åka ner och sådär, så det var rätt skönt. Sen handskarna, det var faktiskt en lite problem, för just amatörhandskarna, de var ganska stora och liksom kuddiga på något sätt. Jag tror det var 14 eller 12 ounce som man säger. Så där kan man liksom slappna av med fingrarna i handen. Och sen när jag då gick över som proff så hade man 8 ounce som är väldigt, väldigt tunna. Och eftersom jag inte då spände min knoge, var van vid det, så efter varje proffsmatch i början så mina händer som elefanthänder, för jag var liksom helt svullen från att ha liksom mätt någon annans panna med avslappnade knytnävar. Så att, då fick jag lära mig att skuggbuxa, som man säger när man står och övar, med mint i handen. Så jag liksom
klämde åt. Tappar dem.
Så det var väl en fysiologisk skillnad. Men annars såklart har det ju varit en resa. Det var lite nystart att ändra hur man buxas och hur man gör med energin i ringen, just eftersom det är fler runder. Så att en mer taktisk och lite mer tyngd i slagen och kunna orka längre och vara lite brutalare. För att i amatörboxning så är det väldigt tydligt, du får inte slå i bakhuvudet och du får liksom inte vara ful så kallat i ringen.
Men är det mycket fulhet? Är det mycket tjuvknä?
Ja, men det finns, alltså, absolut. Liksom. Men i proffsboxning så är det lite mer, där är det tillåtet. Du får göra rätt mycket mer. Liksom. Så att det gäller att tuffa till sig.
väldigt lurig. Ja. Men nu håller du på med det, men du har aldrig tänkt på att gå över till MMA? Alltså där du får...
Nej, alltså jag har jättestor respekt för de som håller på med sporten, men...
Ja, det är ju en annan sport. Alltså, ja, det är ju en annan sport, men det är ju många som har kommit från olika håll dit.
Jo, precis, men jag tror generellt så har man en fördel. Skulle jag ha hållit på med jiu-jitsu eller brottning vid sidan av eller något annat, men nu har jag liksom bara fokuserat med att slå med mina knytnävar. Så jag tror att det har varit en lång resa för att kunna bli en homogen MMA-fighter och inte bara leva på
slagförmågan. Det kanske är den svåraste kampsporten att gå från till...
Vad tänker du?
Alltså från boxning till MMA. Jag menar, ja.
Ja, jag vet inte.
Det känns som de brottas lika mycket som de står
ja,
upp.
Ja, Holly Holm nu som slog den tidigare obesegrade Ronda Rousey, stora UFC-stjärnan. Hon kom ju från proffsboxning och var väldigt, väldigt duktig där. Så hon har ju verkligen bevisat att det går. Men det har ju varit väldigt hård träning och ett väldigt duktigt team. Hon har verkligen gått in för det i några år innan hon nu lyckades bli världsmästare. Så att där är ju ett bevis också på att det är väldigt fördelaktigt att kunna boxning bra i MMA. Så det är intressant sporten, för det kommer från olika håll.
Du kan vara alla möjliga
kampsportsvarianter
att komma in. Ja, nej, jag bara tänkte om det hade varit någon liksom så här lockelse över till folk om att liksom få komma.
Nej, jag känner nog att jag trivs med att utvecklas inom alltså proffsboxning och boxning som sport. Så nej, inte någon lockelse än i alla fall.
Hur länge tror du kan boxas då?
Det finns ju alltså ingen åldersregel. Liksom, det är väldigt fritt fram där. Vi har ju folk som har varit väldigt mycket äldre än vad jag är. Jag är ju liksom blivit 28 nu och befinner mig ganska mycket i toppen av min karriär så att säga. Så att de som är bäst, de ligger runt 30 år plus minus. Sen är det ju helt individuellt. Men jag känner ju att jag känner inte mig söndertränad eller skadad. Peppar. Så att det finns väl ingen riktig ålders liksom, tänk i nuläget där.
Hur tränar du nu?
Nu tränar jag.
Med tanke på att du säger att du har inte haft någon direkt skada. Sådär. Det finns ju olika skador. Men du...
Ja, alltså det är ju... Sånt kan ju alltid ske, som sagt, när du tränar väldigt mycket sliter. Men som tur är så har jag undkommit det den senaste tiden. Annars kan det vara mycket alltså nävarna, liksom, inflammation i knokapslar och armbågsleder och sådär som kan vara störande just som boxare. Och axlar är ju många som har problem.
Ja, för man tänker ju det när man hör liksom, jag boxar som är skadad, det är liksom, då är det något, något som har hänt i ring, men det är nog vanligt att bara slita ut kroppen.
Och det är ju inte många som jag känner som är skadade i skallen, om du står vad jag menar. Det är väl kanske det som man vill ändra också, det här intrycket som många i Sverige har som är anti-boxning, att det finns ju en väldigt hög vad ska man säga, riskmedvetenhet och att folk inte skadar sig. Det hör inte till vardagen att folk går runt och har ont i huvudet. Men såklart så bör man ju vara väldigt uppmärksam. Och skulle jag känna själv att jag har tagit väldigt mycket hårda smällar eller att man börjar känna att det inte känns bra, då får man ju verkligen ha det egna ansvaret liksom och ta det
stoppa.
Lugnt liksom.
Ja, men bromsa upp det lite.
Ja.
Jag pratade med Jill Holmström som håller på med MMA.
Ja.
Och hon sa man är ju beredd på det när man går in, att det kan hända något, så att därför var det värre i fotbollen, för där kom de liksom bakifrån och gav dig en, hon hade skadat ryggen typ, så liksom en tjuvsmäll i ryggen eller på hälsenorna eller i nacken när man går upp och,
ja men precis.
Hon tyckte det kändes mycket otryggare att spela fotboll.
Det kan jag verkligen köpa. Jag tycker också rent när jag spelade fotboll, det var mycket mer det här fula spelet som sagt, och det fanns inte alls samma sportslighet, och det är det jag också gillar med kampsport, att det finns ingen som kramar sin motståndare i princip så mycket som vi gör efter vi har slagit.
Nej, jag har ju pratat med ett gäng liksom, vad heter han, det har ju varit lite MMA-folk, det har ju varit Jycken, Sedenblad, Magnus och mycket Spreitz, Lars Wallin, och jag har ställt frågan liksom, till dem lite så här, för jag känner det som att det skulle vara svårt och alltså på något sätt inte lika svårt varje gång jag försöker förklara det här, men att man inte blir förbannad. Ja, men alltså att inte känslorna tar över på det sättet, att man liksom verkligen...
Ja.
Jag såg något klipp häromdagen, och så här, worst sucker punch, alltså efter att när de stod såhär, bara... Och det är det jag, där skulle jag nog kunna hamna, så jag skulle inte ge mig in i sånt, men de säger nej, det kommer du inte göra, utan du kommer...
Nej, jag tror det är det när man förstår vad du menar utifrån, men när jag för första gången skulle slå någon då och sikta med någons ansikte, så tog det mig emot, för att man är liksom varit upplärd från början att det är fel moraliskt, du gör inte det. Så att komma över den gränsen, det handlar ju mycket om att förstå att den andra siktar också mitt i ditt ansikte, och när du väl har fått den insikten så är det liksom helt fine, och då har man liksom den insikten. Jag vet, jag när jag gick min första, efter de här 9 diplommatcherna som jag gick då, så skulle jag gå min första riktiga så kallade match där man kunde knocka och avsluta, och det var i Danmark mot Jenny Bunfils, jag kommer ihåg hennes namn, liten danska som hade då hela sin hemmapublik och familj. Och jag var fruktansvärt nervös och skulle då gå upp, och det kändes ju, det var ju samma grej, men här skulle inte dumman bryta om det blev för hårt, vilket de hade gjort tidigare. Och då började jag boxas och jag kände att liksom, hon fick mycket stryk liksom, och det gick bara för mig. Och så såg jag liksom under ronderna som vi gick att hon grät. Jag såg liksom tårarna falla, och då tyckte jag ju synd om henne. Så då gick jag tillbaka till min ringhörna, och så säger då Christer till mig, vad fan gör du, varför slår du inte ut henne? Så sa jag, men hon gråter ju. Och du vet, han är ju inte i sin långa tränarkarriär hört något sådant tidigare, och blev väldigt chockerad, och liksom, du vet, då fick jag med en uppläxning verbalt, och sen så förstod jag liksom efter det att gråter inte hon så kommer jag gråta. Så att där tog jag bort den här sista kryddan av empati som fanns kvar, så nu är det mer blöd och någon, så blir jag bara glad, tyvärr, i ringen.
Ja,
men det låter ju modiskt.
Ja, men det där köper jag, och det fattar jag, men sen så när det är avblöst och det är klart och det är liksom inte på
sen så vill
inte,
kramas,
ja, inte på väg till omklädningsrummet direkt kanske, men nästan, så är det liksom så här, aha, 2 sekunder innan har du liksom varit, som du säger, glad åt att den andra blöder.
Ja, det är en konstig mekanism när man tänker på det sen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så,
men det måste ju finnas någonting i...
Ja, men jag tror det är just det här. Det är väldigt svårt att fuska i denna sport, vilket gör att det blir så pass ärligt. Så att om du väl har fått stryk så finns det inte så mycket du kan säga om saken. Liksom. Så det går inte riktigt att vara sur på motstånd. Utan du bara, jaja, det var den bättre tjejen eller killen idag. Liksom. Så därför tror jag att det är lättare att... Och du vet ju själv hur mycket... du går igenom under en match för hur mycket den andra motståndaren också har gått igenom för att ta sig dit. Så jag tror det finns någon slags ödmjuk respekt gentemot varandra, för att man liksom, ja, man har någon respekt liksom.
Det kommer kanske ur träningen innan liksom, på något sätt.
Ja, att man... också liksom att man vet ju själv hur, vilken utmaning det är att liksom gå upp där. Så på något sätt så är det nog svårt att riktigt avsky den andra.
Har du mött någon som har varit sådär riktigt så att...
Vidrig liksom.
Ja, som du, liksom, när du har förlorat eller vunnit eller så här, så efteråt så bara...
Jo, men jag kommer ihåg, det var... Så. Vi har skrattat av det. Du var på EM i Danmark, 07 tror jag det var, i Vejle. Och då mötte jag en rumänsk, jag tror hon kommer från. Och jag kommer inte ihåg vad hon hette, men det var verkligen... Ja... såg tuff ut, liksom helt skroddad, massa tatueringar, riktigt kralliga armar. Och så mötte jag henne och det var en väldigt liksom bökig fight liksom. Hon var inte särskilt teknisk och var väldigt så här aggressiv i sitt sätt, och hon svor väldigt mycket i ringen, inte på det något språk som jag kunde förstå, men det var väldigt grötigt. Och sen så fick hon nog en varning och det blev någon sån här jiddo med dumman och det blev verkligen dålig stämning och hon, du vet, hon var riktigt arg, och så vann jag matchen då. Och sen till och med tror jag att jag räckte fingret åt henne, vilket, ja, det var något sånt. Det blev lite aggressivt. Men jag kommer ihåg efter det så gick jag liksom kolla om ryggen, för jag trodde hon typ skulle komma och sätta en
flygande.
Ja, ja, liksom, så där var ju lite så här. Men som sagt, det är väldigt lätt att det blir som en frizon att få vara aggressiv när det väl är mellan de fyra rondpelarna, eller man ska säga. Så att, på något sätt är det en väldigt befrielse och primitivt få ut den här aggressionen. Jag kan väl egentligen tycka om när det blir lite sådär. Oftast är det ganska behärskat. Och...
Men då är det lugn i övrigt.
Ja, precis. Vi får väl ut det mesta. Nej, men jag tycker det är kul att tända till.
Men då, hur är det på träning? Alltså när du tränar då? Nej, hur tränar du nu? Liksom, för det, nu hade du en fight i maj. Du skulle haft en...
Precis. Just nu väntar jag på matchdatum. Så att jag
just nu bara matar du på? Liksom,
nej, så här, men just nu finns det liksom en fysplan och en träningsupplägg inför att då komma i min bästa form till nästa match. För det blir väl troligtvis kanske i mitten på mars eller slutet av mars.
Mm.
Så då är det ju fys. Det handlar om att liksom hitta hela kedjan där du får kraft från marken och för att ta bort alla brister som finns på hela den kedjan för att få fram kraften. Så det jobbar jag väldigt mycket med nu, och blir liksom balanserat stark. För att det är väldigt lätt att fokusera på en sak och så blir den andra vinkeln fel. Och sen löpning, mycket plattor som man säger när man slår med mittsar med min tränare, mycket teknik och fys på säck. Och, så det är en blandning just nu av löpning, fys och boxningsteknik. Mm. Och sen ju när man kommer till matchen så blir det ju mer fokus på själva sparringen, som är då matchen.
Mer teknik, alltså,
precis. Ja.
Sparringen är väl en form av teknikträning?
Ja,
eller?
Det blir ju som, det blir en match.
Okej, okay, det är jobbigt, men...
Ja, så tekniken finslipar jag väl mest med då min boxningstränare, när vi står och går igenom alla olika vinklar. Och det är ju, alltså, jag har ju verkligen förstått betydelsen av upprepning, eller repetition som Joey, som är från USA, säger. Och det, för mig som inte är tålmodig, så har det också varit någonting som jag har fått jobba med, att inte bli uttråkad och förstå storheten i ett finslipat detalj. Och det har jag ändå liksom sett sen i efterhand att det gör ju verkligen en stor effekt, de här 10 000 timmarna som folk snackar om, som man ska lägga ner. Ja men precis. Så, det är någonting jag tror en mognadsgrej också, för så många är otåliga, man vill bara in och man vill läsa nya kombinationer, men får man inte rätt på alla de här grundgrejerna så blir inte slutprodukten så bra som man vill. Så att det är väldigt glad av att vi tränar så pass mycket.
Du har en massa olika kombinationer, och du, som du sa när du spelade fotboll, så var du en som läste spelet mycket och så. Hur mycket hinner du göra när du är inne i en boxningsmatch? Alltså,
ja.
Eller går det på ren reptil, alltså att du har satt dig i ryggmärgen?
Ja, men jag tror det är olika. Jag tror vissa boxare, de har reptilhjärnan, som sagt, att till exempel vissa explosiva snabba killar som man ser som bara duckar och går under och det bara bum bum bum. Där känner jag att jag ligger i lä tyvärr. Utan för mig är det nog mer den här spelförmågan, att jag verkligen är fokuserad och ser vad jag tror min motståndare ska göra. Så för mig handlar det hela tiden om att läsa av och hitta luckor. Sen tror jag kanske gör det mer än vissa andra. Liksom att vissa andra kanske är mer aggressiva och bara börjar slå och försöker hitta en slags rytm i det.
Mm.
Så att jag tror jag är mer så kallad finbuxare av det slaget. Att jag gärna vill veta innan jag ska slå slaget vad det ska komma. Och det kan vara väldigt fördelaktigt, men ibland måste man också bara slå för ett nytt. Liksom.
Bata på. Ja.
Precis. Men i en perfekt match så har du ju en väldigt bra överblick. Och då känner du som att du är ett steg före hela tiden. Och det handlar mycket om den här Det handlar mycket om att ha kontrollen. Och det är väldigt tydligt i en boxningsmatch vem som dominerar. Och det är liksom, det är svårt att liksom beskriva för någon annan, men man vet direkt när man tappar det. Och sen kan du hitta det igen. Men det gäller att veta vem som har övertag. Och det handlar mycket, det kommer egentligen tycker jag från fotarbete. Vem som styr vem och vem som är den som har övertaget liksom. Men det kan ju gå snabbt och det är
vem som intensivt. Tar första steget och flyttar
ja, varandra. Precis, så.
Alltså vem mm. det är som för dansen.
Ja, precis.
Det, ja. Mm. Men hur tränar du? Nu vet du ju att det ska eventuellt komma en match och då har du ett träningsprogram. Hur tränar du när du inte vet? Liksom,
det är lite olika. Alltså, det finns ju alltid en grundfys där man håller igång och där man springer och man kör sin boxningsträning och sådär. Men sen ibland har jag ju såklart viloperioder, vilket också är viktigt, där man helt liksom får slappna av och återhämta sig både mentalt och fysiskt. Jag är väl ingen sån som klättrar på väggar om jag inte behöver konditionsträna två gånger om dagen.
Och du är inte det som heller tappar det helt när du liksom så.
Nej, jag har inte gjort det i perioder.
Nej,
men jag har tappat det i perioder för jag tycker inte det är så jäkla kul att träna. Nu ser jag nu en träningspodd, men jag tycker det är kul att träna, men det beror på vad man tränar. Jag tror att har man gjort det så många år som jag gör så är det inte så att man, wow, jag sprang intervall upp från back. Det är inte så att det är...
Du står inte fnissar innan.
Nej, det är ju en del av ett yrke som man kan. Så för mig är det ju festligt att spela badminton. Men det tycker jag är bara kul. Även om man liksom sätter sig. Det är liksom, så där försöker jag hitta lite mer... det gäller ju att hitta och förnya träningen och hitta nya sätt. För det är ju kul att träna grunden. Men jag tror man kan ju bli lite mätt på det ibland eftersom man har gjort det i många och långa perioder.
Vad är absolut tråkigaste?
Bra, det borde jag ju kunna svara direkt på.
Det är så mycket att välja mellan. Nej, men...
Ja, absolut. Jag tycker nog det är rätt vidrigt att stå och springa 800 meters intervaller själv och ta tiden själv och veta att det enda du ska se fram emot nu är för mjölksyra, vilket är vidrigt. Så den är väl ingen sån som jag direkt jublar över. Men man gör ju det liksom. Annars, vad tycker jag annars är riktigt tråkigt att göra?
Men du springer på, du kör du löpband och så här?
Jag springer rätt mycket ute, tycker om det.
Ja, det är schysst i Malmö att springa.
Ja, liksom alltså. Löpbanor och sådär. Jag tycker det är lite lyxigt när man står på en sån band.
Lägg ihop sig
det känns som att jag är på spa där, liksom står. Ja. Jag vet inte, det känns lite. Man är inte van med det, liksom. Jag vet inte.
Jag har aldrig stått på ett löpband.
Du har inte gjort det?
Nej. Nu känner jag mig så gammal så att jag tänker nej, jag kommer aldrig ställa mig där. Jag kommer bort.
Ja, men jag
åker in i väggen.
Jag tror ändå, alltså löpband känns lite mysigt. Det känns liksom inte, jag vet
på
inte.
På riktigt?
Nej. Det är trevligt.
Jag går ut och springer på morgonen. Nu springer jag intervaller i morse. Så att det,
ja, vad kör du då för intervaller?
Nej, det är ju 4x4 minuter.
Mm.
Och så ska jag ligga då på ett visst tempo.
Ja, kör du puls då eller är det
mer
tempo?
Nej, det är mer tempot. Alltså.
Det, var... det är jättebra. Det tycker jag är skönt just när man springer mycket själv och har de här apparna där man kan liksom pusha sig själv med tiden och sådär. Jag var smart nu när jag bodde i Köpenhamn så brukade jag ta de här snabba killarna. Så då visste man att de var liksom sån hare som pushar. Så det gäller att hitta några snabba löpare.
Mm. Ja, nej, jag kör efter ett träningsprogram nu jag fick av Magnus Jycken.
Ja.
För jag ska springa Göteborgsvarvet och jag väger lite mycket och så här. Så ja, men då satte jag ett mål och sen så följer jag det nu. Jag är lite så också.
Ja.
Och så tränar jag på morgonen så jag är upp så här 4:15. Nu går vi ut och så springer vi i intervaller.
Riktig Paolo Roberto.
Ja, lite så.
Men det är ju, alltså just löpning, jag kan väl känna att har man bara tagit och se över den här jobbiga gränsen så kan det ju börja kännas väldigt skönt.
Ja.
Och det är ju skönt när det vänder. Och sen tror jag variationen, just det här med att kunna ta någon lång löp och ta det lugnt och sen blanda upp.
Ja, här är ju sånt här väldigt, det är det jag förlitar mig, det är som i morse.
Ja.
Liksom att, ja, men gör jag det här nu, den här intervallträningen idag, så kommer mitt längre pass på löp kännas mycket behagligare, för då har jag blivit mycket bättre.
Ja, men precis,
inte mycket kanske, men lite bättre. Ja. Och då känns det lite behagligare. Då är det roligare att springa 14 kilometer. Så.
Mm.
Det är inte roligt ändå. Men vad är roligast att träna då?
roligast är att spara, skulle jag säga. Att boxa. Det har alltid varit det jag tycker är roligast, verkligen. Och sen tycker jag väl också det är kul. Jag gillar styrka.
Alltså, men om du liksom kommer själv och ska träna, då har du bara dig själv och du ska träna. Vad liksom vad söker du dig till då? Eller, nej, men jag måste ta de här vikterna och köra lite biceps eller lite
nej,
axlar.
Nej, då skulle jag nog köra liksom varierad, alltså använda mig. Jag gillar de här pilatesbollarna, man kan ha något verktyg att jobba med liksom.
Mm.
Och alltså intensivt där man kommer upp i puls liksom, där man rör sig, det tycker jag väl är mer inbjudande på något sätt liksom. Hoppa hopprep och hela den biten, för just att få igång fötterna och köra fotarbetsövningar och sådär. Men annars så är det ju väldigt kul också att köra plattor då, över olika kombinationer. Det går ju att göra väldigt långa kombinationer där det handlar, det blir nästan så här memory. Så det är väldigt kul när man kommer in i det flowet. Och så det finns ju otroligt många roliga övningar, det finns säkerligen fler som jag kan lära mig, men det gäller att lära sig detaljerna.
Men viktklass, nu läste jag någonstans att du hade inte, alltså du ligger ändå så långt, du behöver inte banta ner dig när du ska.
Nej, alltså om man jämför med många andra kampsporter så brukar väl många andra ta mer i vikt inför sin matchvikt. Jag har väl legat ganska bekvämt med att ta bort 2 kilo liksom, cirka, och det tycker jag väl känns hälsosamt. Det har väl hänt nu att jag har legat under eller ligger precis där jag ska ligga också, och sen att jag kanske har 3 kilo, men generellt så ligger jag inte högre. Och det sliter ju rätt mycket, och jag tror också att man har varit van med hela den här grejen i kampsport att man alltid ska pressa bort det sista, men jag tror att hade man vänt på det och istället legat så nära som möjligt, kunna ladda med energi som man egentligen bör inför en sån uttömning av liksom fys, så tror jag att man får lite mer procent i prestation. Men det är, jag menar, det är lätt för mig att säga som rätt lång liksom, och som ligger bara i min vikt. Jag vet, jag har många killkollegor som tyvärr inte är så långa, som tyvärr inte kan gå upp en viktklass för att det skiljer så mycket just.
Ja, de kommer inte så långt, de måste de.
Nej, precis, så att det är jäkligt tufft för många, och ja, man har ju varit där själv i svettdräkt och ja. Det var nästan värre för när man var yngre, tyckte jag, som tjej, för att det var lite mer, vad ska man säga, pendlande med vikt. Nu känner jag att liksom, sen jag blev kanske 23 så har det liksom stabiliserat sig att man har en grundvikt, men innan dess var det mycket hormoner hit och dit, och du kunde liksom, och där var det mer mentalt jobbigt att liksom behöva svettas bort och pusha.
Har du kört mycket diet och grejer?
Absolut, alltså, jag har provat en del olika sådana här quick fixes liksom, måltidsersättning sista veckan om man ligger illa däran och
ja, för det blev väl lite så, om man då måste väga in så blev det väl lite av en typ quick fix, för det handlar väl om veckorna, bara precis innan veckan,
ja,
innan och försöka.
Sen så som sagt, när man var i landslaget så var det ju invägning varje dag, så gick man 4 matcher så var det ju liksom många invägningar där, och det kunde vara tufft, och då vann du en match och sen på med sättrikt och sen upp och väga in morgonen efter, sin äta för att fylla på, så höll man på så här. Så det är klart att man blir sliten, inte mentalt, men just kroppen reagerar ju tyvärr inte lika snabbt som man ville sen efter.
Så ju längre man kommer i den här, ja, finalen, då är det lite slitna.
Ja, så där kan man ju nu med facit i hand önskat att man hade lite mer sån insikt och kunskap, men som sagt, jag känner att liksom det kommer med tiden, och jag tror också kampsport generellt, med den mentaliteten man måste ha för att göra en sån här grej som är rätt skev på många sätt, man måste vara lite speciell, och då är det nog mycket det här allt eller inget, man måste kunna pusha sig själv. Jag vet min mamma, min kärmor, har alltid sagt, ja, men om du bara hade liksom ätit jämnare, om du alltid liksom ät lagom hela tiden. Jag bara, vad är lagom? Liksom. Så det vet ju många. Det går lite hand i hand att det är allt eller inget. Men som sagt, jag känner att det har blivit bättre.
Är du ordentlig med mat och sånt när du tränar? Alltså när du har nu som, nu när du vet att matchen
Jo, men absolut. Det
blir inte en chipspåse framför.
Nej, absolut inte. Och det är mycket också att få i sig tillräckligt, kan jag känna. För det är lätt att man känner såhär, men jag är inte hungrig. Men ska du träna 2 gånger om dagen, så gäller det liksom få in den energin också. Just vätska och få i sig sina vitaminer. Så det gäller att ha uppsikt över det. Och det kan vara skönt då när man har semester, bara, jag äter när jag är hungrig istället, eller jag äter när jag vill.
Som lyx.
Precis, som lyx.
Du sa att du tränar 2 pass i veckan. Alltså 2 pass om dagen.
Ja, alltså inte varje dag. Men generellt så är det ju 2 pass om dagen man vill få in på en vanlig arbetsdag. Liksom.
Så då är, men håller du helg? Du som, jobbar som proffsboxare, finns det liksom veckodagar och helgdagar? Eller finns det bara
det finns
hela
absolut.
Veckor och månader fram till fight?
Nej, jag tror det är individuellt. Jag är väl inte så nitisk. Liksom, och jag är inte särskilt... Jag är ingen rutinmänniska i grunden, så det fascinerar mig att jag ens är elitidrottare, för det krävs ju lite rutiner. Men det är någonting jag har blivit bättre med åren, att liksom... Jag har liksom inget direkt behov av att ha rutiner eller ha kontroll på saker och ting. Så att jag får hela tiden jobba med att nu ska du äta den här frukosten och du ska...
Ska du gå till träningen?
Nej, liksom just det här med att få struktur. Så att, det är ju väldigt viktigt, och det tar ju bort slöseri med energi och tid liksom, om du nu ska liksom bli bäst på någonting. Så det gäller att vara effektiv och... Jag tror det är väldigt viktigt också att kunna släppa det liksom, och ha en hel dag där du gör något annat. Så det gäller att hitta den balansen. Vissa gillar att ha allt punkt och prickar liksom, och det gäller att hitta den balansen själv, tror jag. Där tror jag man inte ska lyssna för mycket på vad alla andra gör också, utan hitta någonting som...
Passar det inte ens, så är det inte...
Nej,
då är det inte skoj i längden. Och då
nej,
är det
men
inte...
jag har ju haft perioder, till exempel för något år sedan, där jag tränade 2 pass om dagen. Hade kanske en vilodag och jag kom fräsch på måndagen och var liksom taggad, och sen haltade man på torsdagen efter massa hårdträning. Och då insåg jag sen, dels var jag för stel i alla mina muskler, och sen så insåg jag att om jag tog majoriteten av träningen på en och samma gång och sen fick en hel vilodag, så plötsligt börjar formen sticka upp. Så jag tror inte man ska vara rädd för den här återhämtningen, men jag tror det finns en trygghet hos många som ska upp och prestera, att man bara, ju mer jag tränar, så gömmer man sig i den liksom tryggheten. Men just att våga vila och våga liksom känna efter, var mår kroppen bäst, var har jag mest energi, och det är någonting som jag har blivit bättre på på äldre dagar.
28 Finns det något att rekommendera inom träning, eller något tips?
Ja, men jag tror det känns som många...
Jag har tagit det redan kanske.
Nej, men det känns som, om man nu pratar till vanliga människor som inte har det som yrke eller jobb, det känns som att Sverige lider av en sån här träningsångest, och att det är väldigt dåligt samvete, och folk... Jag vet, jag hade en väninna som sa till mig, gud vad du är duktig som tränar, så skrattade jag, så sa, men det är mitt jobb liksom.
jag är imponerad
av dina Excel-listor i så fall liksom, det tycker jag är lika imponerad. Men jag menar, man kan inte jämföra sig med folk som gör det liksom på fulltid och satsar. Och sen tror jag också att det ska liksom, ska det hålla i längden, ska det vara någonting som ger dig någonting, och att inte göra upp det till någonting stort, utan gör en liten sak. Om det så är bara gå en promenad på 15 minuter, så har du börjat där. För jag tror man gör det liksom stort och svårt, och det ska vara gymkort och det ska vara nya gymkläder, utan gör någonting litet, 7 minuter på morgonen, så börjar det komma, att man bara ska ta det här lilla steget istället för att göra upp den här stora
det stora grand plan.
Ja, liksom för... och liksom, sen får det komma, och sen tror jag man hittar någonting som funkar. Om det så är att simma 2 gånger i veckan, så kanske det är gett dig någonting som ger dig tillbaka någonting sådär. Så att jag tror man ska ta bort den här ångesten med att det ska vara någonting jobbigt. Det är klart att man måste bestämma sig och göra det, men det är tråkigt att det ska vara så ångestladdat, kan jag tycka.
Ja, det blir lite mycket tävling över det på något sätt. Alltså lite indirekt tävling.
Precis. Och...
jag känner lite så, som sagt, jag tränar lite program nu, så ja. När jag kommer till jobbet, och den tiden jag har det är på morgonen egentligen, så ja. Att när jag kommer till jobbet på morgonen, så har jag gjort, alltså, så har jag sprungit en mil, eller så har jag sprungit intervaller, eller så har jag gjort något
men
annat.
Men frågan är ju om du kommer vilja fortsätta det efter det här loppet, är det det,
ja, det vet jag inte nu.
Nej, för det är det jag menar, man kan ju ha, det är jättebra att ha olika delmål.
Jag har ju gjort det innan också, så här utan ett mål, ja. Bara, ja men nu springer jag lite på morgonen, för det, nu har jag tid att göra det, ja. Och så har jag styrketränat lite så här, men ja. Det ska bli spännande. Jag tycker det är lite spännande att se vad händer när jag väl har gjort det här. Kommer jag vilja gå ut och ja. Träna, bara springa? Liksom bara, eller
nej, det kan vara väldigt bra med de här målen som gör att man pushar sig, man får en rutin. Men sen, ska det hålla i längden, så måste det ju bli på något sätt precis samma sak med maten. Att det blir inte den här dieten, utan det blir någonting man gör som man trivs med. Då måste man liksom hitta någonting som faktiskt ger dig tillbaka, så att inte bara blir det här, fy fan, jag ska ut. Liksom
jag tror jag kapar intervallerna rätt så.
Ja men faktiskt.
Ja men det är ju liksom, det är liksom lite det. Att ja. Hitta en nivå och säga sådär. Men här, det är skönt, det är behagligt och gud att göra. Men så får jag lite så här dåligt samvete när man kommer sånt på bara, ja, jag har varit ute och sprungit i morse, för jag är pigg när jag har tränat. Av varje jag tränar så blir jag liksom pigg av det, så jag har aldrig kunnat träna på kvällen.
Nej.
För jag kan inte somna. Jag blir så men så liksom kommer man vad duktig du är, så ser man dem liksom så här nästan skäms liksom, så blir jag, nej men
ja,
så nej, det är inte det.
Nej.
Jag har gjort det, men det är inte du, nej, det är inte som inte gör.
Nej, men det är konstigt, det har väl blivit. Och jag menar, jag vet inte om man tar bort det där dåliga samvetet. Jag tror det måste väl vara någon ångest, just det här att man egentligen, det är väl någonting destruktivt som gör att folk som egentligen vill träna inte gör det. Och då måste man kanske fråga sig varför. Och jag tror som sagt, det handlar om att inte göra det till en grej, utan bara ta bort dramatiken med det hela. Det är bara hoppa 5 minuter och sen så kommer det komma. Det är bara att man måste ta sig över den gränsen liksom.
Man vill gärna inte berätta att man har tränat eller så här.
Nej.
För man känner sig lite
hetsad om andra.
Ja, lite taskig. Alltså inte taskig, men lite så får man här, att man ska sätta någon press på någon, men det är inte alls någon mening med det. Utan nej. Det bara är som det är.
Ja, jag menar.
För så, oh, vad duktig du är som går upp så tidigt och tränar. Ja. Ja. Visst, det är ju inte därför jag gör det, för att vara duktig. Nej, och gå upp tidigt på morgonen. Liksom, kolla mig, jag är uppe tidigt.
Nej, precis.
Nu har det varit liksom semester eller här ledigt över jul. Och då har jag ju inte gått upp klockan 5 och sprungit för att vara häftig på något sätt.
Nej, precis. Då är det skönare att gå upp klockan 8 liksom.
Ja, då har det blivit så istället.
Nej, men träning, alltså...
Jag förstår vad du menar, att man vill inte, man måste plocka det här lite grann. Att,
ja, jag försöker liksom, jag tycker det var kul. Jag kan ju fascineras av vanliga så kallade gym, eftersom jag har levt i såna här grottor, vill man nästan säga. När man just ingen isolering, ingen värme, bara sandsäckar och liksom står där och gör sitt program. Liksom. Så att komma in till... sats eller sådana gym, det känns, så liksom, känns som att vara på spa lite,
ja, lite lyx.
Och nu har vi ju väldigt bra gym i Köpenhamn och det är jättehärligt, men just ibland när jag gått och tränat med mina tjejkompisar så kan man lätt, de är liksom inga elitidrottare, då kan jag känna att det finns mycket liksom, man gör upp det till stora grejer, att man inte har kunskap om det känns komplicerat, när det egentligen bara är att prova sig fram och våga. Men det är väl kanske lite som om jag skulle gå in i en teknikaffär, så skulle jag väl också känna mig lite osäker på tillvaron. Liksom. Så att,
men det känns lite grann, du får den här känslan av Rocky 4 när Dolph Lundgren står här hyperlabbet liksom, och allting är så himla och sen så står han med lite stenar och springer i snön.
Nej men det ska vara kul, och träning är inte så komplicerat. Det är liksom ingen raketforskning, det är bara att du ska hoppa, ha kul och göra saker. Jag tror att tar man bort den här allvaret, jag menar, är man vanlig motionär så behöver man inte veta sin puls, man behöver inte dra i sig 5000 proteinkilo varje dag för att liksom prestera, utan det handlar bara om att hitta någon balans som är bra av det för att det ska hålla i längden, tror jag. Och den där proteinångesten kan ni lämna åt oss som måste...
Som liksom... måste ta det för, ja, för... Som har ångest över att ta det. Nej, men som, ja, som får kämpa med det där. En sista fråga till som jag har. Det är det någon du skulle vilja höra hur de tränar? Eller
Kul. Fäktning.
Ja.
Jag vet inte, jag har bara blivit fascinerad av den sporten, för jag tycker det finns mycket gemensamma nämnare med just kampsport, och det ser väldigt intressant ut.
Är det inte nära en kampsport?
Jo, men det måste ju vara. Det känns ju så. Jag känner liksom ingen som håller på med det på elitidrott. Jag håller provat, så jag tycker det var intressant att se.
Det känns som en parling mellan schack och
ja, men
ja, så verkligen.
Så att, det hade jag tyckt var jättekul att höra mer om hur de tränar. För att det påminner rätt mycket om den här intensiva tjej mot tjej, man mot man, eller vice versa liksom.
Och sen är det som du pratar om i boxning, kombinationer och hur man kan läsa. De måste ju göra det hela tiden. Läsa.
Jag menar, hur...
Du kan ju inte bara springa fram och hugga.
Nej, precis. Det är en otrolig snabbhet och precision. Och det tror jag liksom hade varit intressant ur min sportsperspektiv. Liksom, att se om det fanns något...
Och hämta där.
Och så älskar jag sorre näver lite. Ja. Kanske det som...
Ja.
Mm. Babbla,
som är det någonting du tycker jag har missat att fråga dig? Som du tänkte det där de har frågat?
Nej, jag tyckte det var bra fråga. Det känns övergripande. Jag vet liksom inte, nu har jag inte lyssnat på de MMA-grejerna du har gjort innan med dem, för där kanske man också snackar.
Ja, det kommer nog, det är lite alltså, så här, men...
En sak som jag kanske har ändrat just när man snackar träning, ja, det hade jag väl velat tillägga till folk, just det här med vad man gör för råd. För att jag, just när du har så mycket energi ut i den sporten jag gör, det är mycket fys och det är mycket hela tiden prestera någonting eller utvecklas, då tillförde jag då att man tog in lite pilates, yoga, meditation, att liksom, jag tror många hade mått bra av det också, istället för hela tiden nu måste jag bränna någonting, att istället för att ta bort fler saker och ta bort mer mat, att man tillför någonting som ger, och det kan vara allt från att man lyssna på en podcast och gå i skogen och få lite frisk energi, från att liksom faktiskt ge sig själv någon positiv upplevelse där man gör någonting, istället för att det ska vara den här, nu ska jag stå på löpandet och se långt.
Fokus.
Så jag tror att ger man sig själv lite mer av den här positiva energin, även om det är att simma eller sitta i en jacuzzi eller bara göra någonting där du liksom stretchat ryggen och ligger på en spikmatta. Jag tror den snällheten mot kroppen gör att man också vill röra på sig mer. Så att inte bara liksom bränna ut, utan faktiskt ge lite bekräftelse. Inte bara att hon var duktig som sprang intervall, utan faktiskt... Du kanske
också
ska unna dig att sitta i en jacuzzi på en söndag för att verkligen så, känna att du har sprungit hela veckan. För då blir det lite mer så här att...
Ja, men det är kul. Det finns ju många sådana här visdomsord, men det är ju en av de bästa vilan är ju den man har förtjänat, och det är lite grann den där att man tar det och verkligen tar
det
åt sig.
Ja, jag tror det blir lite mer motiverande också, för att det kan bli väldigt lätt så här när man har ett mål väldigt långt fram, för det kan jag verkligen känna igen, och det är väldigt lätt att bara liksom, nu ska jag så här till den här matchen, men får man inte in under tiden där, så kan man lätt bli liksom dränerad på något sätt. Så jag tror att jag har lärt mig att liksom ta in lite mer välmående och inte bara köra in i väggen tills målet och sen så, jaha, nu var detta över. Så att jag tror det blir liksom mer en bättre grund på något sätt, en mer harmoniserad grund eller balanserad.
Mm. Nej, men det tror jag också på, att man värdesätter det
där. Och då vill
också,
man inte tappa det lika mycket efter den här. Då vill inte gå ut och supa lika mycket efter den här.
Du vill ha den där balansen liksom.
Eller käka en Nutella i 2 veckor. Utan då har man liksom mer.
Jag tror det också. Det var väl någon jag hörde som pratade om det där med godis till exempel. Och käka godis. Ja, men jag äter heller lite grann på lördagen. Än att stoppa det helt, för då bygger jag upp ett monster där, så
att man
säger, så bara släpper jag det och sen äter jag allt som finns i närheten.
Nej, för mig funkar inte det. Jag får göra allt, och får jag göra allt så behöver jag inte göra allt, lite så är det.
Ja, men det är ju lite det. Och man får vila, för får man vila så vilar man, och man behöver vila liksom. Men jag vill i alla fall tacka för att du ville vara med.
Ja, men tack själv, det var väldigt trevligt.
Ja, tycker jag också det var.
Ja.
Så, där satt det. Första avsnittet i år. Är väl helt fantastiskt, va? Jag lyckades få till det. Och vilket avsnitt. Jag tycker hon var helt fantastiskt rolig att prata med och lätt att prata med. Och jag önskar henne all lycka nu här med den här förestående titelmatchen. Ni kan ju följa henne på Instagram. Det brukar jag ju tipsa om. Och det, då heter hon Clara Swedish Princess. Den är rätt ödmjuk, va? Eller? Det är den inte. Jag tycker det är klockrent. Clara Swedish Princess. Och det är lite boxning. Det är lite om henne. Gör det, följ henne där. Hon är fantastiskt trevlig. Fantastiskt rolig människa att prata med. Följ mig på Instagram, på Twitter. Jag... Det är en liten blandning. Det är lite blandning av det här, du får vila sen. Väldigt, väldigt, väldigt mycket morgonselfies från min träning. Och det är som så att det är inte... Visst, jag tycker om att folk gillar det. Men det där att folk gillar det, det pushar mig att veta... Att jag inte bara på något sätt gör det här för mig själv. Att någon annan tittar på det. Det gör att när jag ligger klockan 4:45 på morgonen och klockan ringer och jag tänker... Ja, gå upp. Mest av allt vet jag att Jycken, min coach som jag säger, jag kallar honom det. Det är han väl också. Men... När han, jag vet att han tittar. Jag vet att han ser det här. Och jag vet att om jag inte är där så kommer han vara där på mig och fråga hur det är och vad som händer. Och det vill jag inte. Han har lovat att hjälpa mig och jag har lovat att ge vad jag har. Och det gör jag. Med allt vad jag kan. Och följ det. För Guds skull. Och sen så ibland blir det väl, alltså blir det, jag är inte helt... jag lägger upp en massa bilder som är lite så här knas. Men det är lite privat, lite. Men mestadels handlar det om podden eller min träning. Och det är, ja, det är kul. Twitter följde också. Alla de här grejerna hamnar där också, oftast. För att det liksom blir en sån. Så att mitt Instagram, mitt Twitter, samma sak. Men på Twitter lägger jag lite skämt ibland som är sådär. Det är inte jätteroligt. Det händer inte mycket där just nu. Framförallt vill jag att ni går in på Facebook-sidan. För där vill jag vill få upp det Facebook-gamet. Jag vill att ni... Kan ni inte prata? Kan ni inte ställa frågor där? Kan ni inte mata på med roliga grejer? Om ni har gäster att föreslå eller ni har frågor att föreslå. Är det någonting liksom... Ah, men det där. Då kanske jag hittar en gäst som funkar och som kan svara på det där. Och, ja, jag tycker det. Jag tycker ni ser in där. Det är bara att söka Facebook. Du får vila sen. Det kostar ju ingenting. Alltså det kostar ingenting. Det kostar ingenting heller att trycka like. Det kostar ingenting att trycka retweet. Den här behöver lite spridning för att det ska funka. Faktiskt. Men nog om mig, nog om mitt tiggeri. Ni vet, ni kan swisha 070-410-5575. Det funkar. Och Patreon, där är det bara att leta upp. Du får vila sen. Skänk 8 kronor i månaden eller vad det blir. $1 är det väl. Som minst. Fan, jag tycker om det här. Jag tycker om att göra det. Jag tycker om att klippa det. Jag tycker om att höra alla intressanta gäster. Jag tycker om att boka det här. Och därför kommer jag fortsätta med det. Jag tycker om att ni lyssnar. Jag tycker om er. Vad kan jag mer säga idag? Det har varit sånt uppehåll. Jag har liksom kommit av mitt på- och av-game. Det känns som att jag börjar om helt på nytt. Men ni kan väl skriva. Gör så här. Skriv i Facebookgruppen. Vilket tyckte ni har varit det bästa avsnittet hittills? Räknar ni med Klara här? För jag tycker det är bra. Det är ett bra avsnitt. Men nu har jag inte mer att säga. Nästa vecka hoppas jag det blir en tjej igen. Alltså efter det här lite senare. Om några timmar ska jag spela in ett nytt avsnitt. Med en väldigt intressant gäst också. Så håll ut. Jag är tillbaka nästa vecka. Och tills dess så säger vi som vanligt. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.